En god samvittighet. Du trenger bare å si en god samvittighet, så vet jeg. Jeg er helt overbevist om det er noen som med en gang får en dårlig samvittighet. Ikke sant? Du sier du skal ta deg over en god samvittighet, og så er det noen som kjenner, off, det der snakk. Og så er det noen som tenker, ja, nå skal vi se hva det der blir. Definisjonen av samvittighet, hvis du ser sånne her forklaring over ord og sånn, så er det en indre følelse av rett og galt. Og så finnes det også et nordisk ordtak som sier at en god samvittighet, det er en myk hovedpute. Og det er jo ganske bra, synes jeg. Når du har en god samvittighet, da kan du liksom hvile og slappe av. Det er en god hovedpute. Og så har vi også et persisk ordtak som sier at livsglede spirer fra ren samvittighet. Og det er jo også ganske bra. Og så har Søren Kirkegård, han har sagt noe sånn her, som jeg synes også er litt spennende. Han sier at du og samvittigheten er ett. Den vet alt hva du vet, og den vet at du vet det. Fikk du med deg det? Du og samvittigheten er ett. Den vet alt hva du vet, og den vet at du vet det. Det var litt artig sagt. Og så vet vi at det er noen som bruker å si sånn at ja, det er noen som ikke eier samvittighet. Det har vi hørt noe om. Og så finnes det den andre siden av det. Det finnes folk som har, sier vi, alt for mye samvittighet. Vi har hørt om det. Og samvittigheten er noe bra. Det er noe som Gud har lagt ned i oss i vårt liv. Det er av Gud, men iblant er det ikke alltid lett å finne en sånn sunn balanse midt i alt det her med å ha en god samvittighet. Og Bibelen snakker overraskende mye, synes jeg, om samvittigheten. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men på mange plasser så nevner den samvittigheten. Og Paulus, han sier noen ord, noen bibelverser, som har lagt grunnen til at jeg stoppet opp for det her. Han sier noen ting som beskriver hans liv, som har fått meg til å tenke. Og det kan du finne i Apostlenes gjerninger 23.1 og Apostlenes gjerninger 24.16. Og der sier han disse sterke versene. Det er når Paulus står og snakker innenfor rådet. Da så Paulus bestemt for rådet og sa: «Menn og brødre, med utelukkende god samvittighet har jeg levd for Gud helt til denne dag.» Hørte du det? Med utelukkende god samvittighet har jeg levd for Gud helt til denne dag. Og så sier han lenger fra, siden det er slik, legger jeg selv alltid vinne på å ha en uskadd samvittighet overfor Gud og menneske. Og så kan du, når du blar videre og leser og studerer, se at Bibelen snakker om en svak samvittighet. Den snakker om en ren samvittighet. Den snakker om å være brennemerket i sin samvittighet. Den snakker om en uren samvittighet, ond samvittighet. Og vi leser også om at det finnes noen som har kastet ifra seg en god samvittighet. Og vi leser om å rense sin samvittighet. Og det som gjorde at jeg fanget opp og ble å tenke på det, var at jeg stilte spørsmålet: hvordan i all verden kunne Paulus si «Jeg har levd mitt liv med utelukkende god samvittighet for Gud helt i denne dag?» Hvordan er det mulig å si sånn av Paulus? Derfor at om du ser på Paulus sitt liv, og det synes jeg er veldig spennende, så levde ikke Paulus et helt feilfritt liv. Han gjorde ikke det. Studerer vi hans liv, så ser vi at det var både det ene og det andre feiltrinnet i hans livshistorie. Først, og han er sånn lovlydig fariseer som så på de kristne som samfunnets oppviglere, forfulgte dem, og han kastet dem i fengsel. Og etter sin omvendelse, så gikk ikke alt heller prikkfritt. Iblant så var det uenigheter med de andre troende, iblant var det konflikter med teammedlemmer. Jeg vet ikke om du husker konflikten mellom han og Barnabas og Markus. Du har läst om det apostlarnas gärningar, Barnabas som hade tagit sig av Paulus, nu har han nyfrälst, och de troende i Jerusalem inte trodde på Paulus, trodde han bara lurte liksom för att snika sig in. Barnabas tog han av, och de var som vänner som virkelig stod tätt samman, och så blev det en konflikt där de till och med bröt med varandra. Och du husker också kanske att någon gång så måtte Paulus stoppa, eller den helige ånd måtte stoppa Paulus för att han var på väg till fel sted på sina missionsresor. Alltså hörde inte Paulus heller alltid Guds stämme. Han var inte heller alltid på nätt. Så det går alltså an att leva med full god samvittighet. Det har inte något att göra med att leva ett felfritt och fullkomment liv. Det må vara andra saker som ligger till grund för att någon kan se att jag har levt mitt liv med full god samvittighet. Och jag tror att utifrån Paulus sitt liv så kan vi finna någonting som går igen och som jag hoppas vill hjälpa dig, vill hjälpa mig till att leva vårt liv med god samvittighet. Utan att leva så att vi hör till dem som inte äger samvittighet och inte heller faller i den andra gröften där vi är så att vi har allt för mycket samvittighet. Har några punkter som jag vill vi ska se på, och denna gången har jag huskat att numrera dem så att den vet på vilket punkt vi är. Och det är tre punkter. Det första punkten är ärlighet. Paulus, han levde inte fullkomligt som vi sa. Men det som var forskjellen på Paulus och ibland på enkelt andra var att han var klar över det. Och han var ärlig överför det fakta att han också tog fel. Han beskriver sitt liv för omvändelsen med att han trodde att han tjänte Gud på den måten som han levde. Och att han tog fel. Och längre fram, det kan du läsa om i Filipperbrevet, så snackar han om att han har inte nått det. Han har inte blivit fullkommen. Han har inte helt grepet tak i hela denna grejen med Jesus, hela detta livet med Jesus. Men han jagar framöver för att få tak i det, för att gripa tak i det, slik som Jesus har grepet tak i ham. För att bevara en god samvittighet så behöver vi leva ärliga liv. Och leva ärligt, det handlar inte om att gå runt och se att en är en stackars taper som inte får till något, eller en är så dålig och en är inte god nog och ingen till lycka, så en misslyckas hela tiden och allt är bara nedan om och igen. Och vara ärlig med livet, det handlar om att vara ydmyk nog till att förstå att jag tränger Jesus i mitt liv för att inte gå för tappt, men också om att vara trygg på att den överströmmande Guds nåde som Paulus beskriver i 1 Timoteus 1:14, den också gäller för mig. Guds överströmmande nåde. Den gränslösa Guds nåde som är ny varje morgon, den lyfter upp den ydmyke varje gång som han har fallit. Förståelsen av att Guds nåde aldrig tar slut, det ger mig hopp. Det ger mig lyst till och förändras, och det gör att Guds kraft får plats, får rum i mitt liv till att genomföra förändringen. För det är ju inte jag som ska lyfta mig i kragen till att förändra mig, men det är som ska ge Gud rum till att komma med sin inneboende kraft och förvandla mitt liv. Därför är det kun den som har kastat den masken av fullkomlighet och som lever ärligt som kan ha en god samvittighet. Och leva med maske, det är ett dubbelt liv som vi plagar samvittigheten, både för att vi vet att vi lever ett dubbelt liv och för att vi vet att vi gör det, men likväl fortsätter att göra det. Det andra som jag kan se om Paulus sitt liv när det gäller att leva med god samvittighet var att han levde ett liv som var tydligt. Hans liv var präglat av tydlighet. Det var fritt för falskhet och hyckleri. När Paulus snackade så visste du vad han mente. Och jag tror att Paulus, han hade gjort det knakande gott i Nord-Norge. Ser du Paulus för det? nere på kaja. Han hade glitt rätt in. Han var tydlig när han beskrev ting i sina talare och sina brev. Du tänkte aldrig lura på vad Paulus stod för. Han gick inte runt gröden och han var inte sån väldigt på linda in dig i bomull. Han snackade rätt ut. Och självklart skapade det här också problem underveis. På att han alltid sa vad man inte kanske. Och ibland beskriver bibelhistorikerna han som kanske han var skarp. Och att han inte kanske alltid var så väldigt hänsynsfull. Kanske han kunde ha gått ett kurs akkurat i det där. Men tydligheten hans, det var något som bevarte hans samvittighet. Paulus, han sa aldrig något för att imponera någon. Han gjorde aldrig något som skulle få han till att se bättre ut i andres ögon. Han var äkta, du visste hur du hade han, Paulus. Han levde ut från sin överbevisning. Och den drev hans förkynnelse, den drev hans handlingar, den påverkade hela hans liv. Och det vi snackade om för, att den värdering ligger i ett liv där ord och handling går hand i hand, den är mega värdefull. Och stå och förkynna en ting, så gör något helt annat, det har aldrig fungerat. Det har inte fungerat i hemmene. Det har inte fungerat i barnuppdragelse. Det har inte fungerat på arbetsplatsen. Och det har inte fungerat i menigheten. Värdien av ord och handling som går hand i hand, den är stor. Och så kan man också se att tydlighet och ärlighet, det hänger samman. Paulus kan vara tydlig på vad han stod för och vad han mente, men han var så tydlig då han hade gått fel. Eller då det hade misslyckats, då det hade blivit ett felvalg. Och nettopp den egenskapen där, att kunna vara klar över sin egen ofullkommenhet, kunna inrömma sina fel, vara ärlig med sina svagheter, men samtidigt kunna visa mot det som en sträcker sig mot, det är ett äkta liv. Icke bara bli där, ja det går så dåligt. Frykt, eller där tabbar mig ut igen. Ja, jag är skickligt tråkig i salaten, så blir du det. Nej, jag sträcker mig mot det. Att nästa gång så ska jag klara hoppa över salaten. Vär ärlig, men visa mot mål. Och jag önskar ju att min familj, att de kunde ha haft en far, en man som icke var stressad. En som icke var sån att han icke var till stede. Men sitter och jobbar, hyschar på barnen, mister tålmodigheten, gör fru och barn frustrerade och må be om tillgivelse gång på gång. Men det är vardagen. Jag önskar att sträcka mig dit. Och ibland får jag inte till det livet. Jag misslyckas. Men jag önskar att nå det. Jag sträcker mig mot det. Kanske tänker jag, åja, är det sån det är hemma hos pastorn? Ja. Sån är det faktiskt, ja. Så kan det vara, och jag vet inte om jag ska ha en sån pastor, det har jag avlutt på. Men det är livet, det är vardagen. Vi är inte fullkomna, vi sträcker oss framöver. Det tredje jag ska sträcka från är hängivenhet. Ingen kunde klaga på Paulus sin iver. Han var en person som jag ser för mig fick andra till att bli svett bara att se på. Stadig på hugget. Han var övergivet. Han var hängivet eller hängivet i sina uppgifter. Han gav allt för det han trodde på. Och det virkade som han hade en ustanselig och aldrig avtagande energi. När han förfullte de troende så var han energisk, brännande i den uppgiften. Han trodde det var riktigt och gav allt. Hur orkade han det? Var han en sån där energibombe som aldrig går tom för ström, jag vet inte, men genom hela hans liv så kan du se att han arbetade hängivet med det som var hans uppgave. Och i tillägg till att han reste runt och förkynte på sina missionsresor så tog han inte heller en lön för förkynnelsen. Men han jobbade vid sidan som tältmaker för att försörja sig själv och inte bli till byrde eller belastning för människor. Likväl, å andra sidan så uppfordrar han menigheterna till att betala lön till de andra pastorerna, apostlarna och förkynnarna som reste runt. Så har vi en intressant skruvanvärelse. Paulus var en som säkert många gånger hade blivit kallt årets ildsjäl. Han kunde ha fått både en och annan pris för sitt engagemang. Och vi må väl kunna se mitt upp i allt detta att Paulus, han hade en speciell uppgave. Han hade en speciellt kall och en speciell salvelse från Gud till att göra det han gjorde. Samtidigt säger han själv något om det som jag tror är en förklaring till hans stora kapacitet och hans enorma energi. Och det beskriver han i 1 Korintherbrev 15, vers 10 och inte vers 1. Men med Guds nåde är jag det jag är. Och hans nåde mot mig har icke varit förgäves. Men jag har arbetat ända mer än den alle. Dog, icke jag, men Guds nåde som är med mig. Han säger att han har arbetat mer än de andra. Men likväl icke han, men Guds nåde i han. Och det är därför som det är så otroligt viktigt. Och Bibeln uppfordrar oss flera gånger om det. Om att bli stark och trygg i Guds nåde. Trygg i att det är ingenting som jag kan göra eller som du kan göra. Som gör att du blir mer eller mindre älskad av Gud. Än hur som det går i ditt liv. Så bära Guds nåde där. Det finns ingen tanke, ingen handlingar eller ord som kunde få Gud till att stöta där bort från honom än på fruktliga de skulle ha varit. Har du tänkt på det någon gång? Och tagit det verkligen in över det att detta är Guds ord. Han har själv sagt att den som kommer till honom ska han aldrig stöta bort. Smak på det lite. Det finns ingen fryktliga handlingar, ord, tankar, gärningar du kunde ha gjort och skulle göra att Gud skulle stöta där bort ifrån han hvis du fortsatt vill ha kontakt med han. Du blir inte mer rättfärdig i Guds ögne den dagen där du äntrar himmelens port än du är nu. Därför att Jesus har allerede gjort dig rättfärdig i Guds ögne. Icke på grund av din eller min präktighet, men på grund av att vi tror och tar emot Guds rättfärdighet som gav. Det kan vi läsa i 2 Korintherbrev 5. Kroppen, psyke, tanken kan vi slita här på jorden, men vi blir icke mindre rättfärdiga i Guds ögne på grund av det. Vår ond är gjort fullkomment ren och det finns ingen som kan riva oss ut av Guds hånd så länge vi själv väljer hålla fast och tro på detta. Och den tryggheten, den vilen i att Guds nåde, den har både frälst med och den vill bära med, den vill omsluta med, den vill hjälpa med hela vägen genom livet, en kan nedturer och uppturer livet vill ge. Det är den trygghet som ger vila, som ger överskudd och som ger energi till att fortsätta och jobba på. Men så vet jag alla, någon period i livet så är det sån att vi har behov för att bara vila i Guds händer utan att vara så väldigt produktiva, utan att vara så på hugget, utan att vara så väldigt uppmuntrande och så smilande och bli hela tiden. Och den som har blivit trygg på Guds nåde kan göra det med god samvittighet utan att känna på fördömelse för att nu orkar jag inte ge. Den som är trygg på Guds nåde kan vila i, nu vilar det här och Gud tar hand om mig, Gud är lika glad i mig själv om jag inte orkar att vara med och bidra och ge av mig själv. God samvittighet kommer icke bara av att göra som vi tänker de riktiga valgena och de riktiga handlingarna. Det kommer lika mycket av att vara klar över vilka villkor du lever under som ett Guds barn. Och Joseph Prince, han har sagt något som jag syns är så fantastiskt bra. Och du kan ju läsa det utifrån Bibeln. Samma tanken. Han har beskrivit det så gott. Och jag har varit på det så många gånger. För vi har många goda lovsånger. Vi har många bra måter att uttryckas på. Och vi ser ofta liksom genom lovsångerna hur vi älskar Gud, hur vi är glada i Gud, hur vi älskar att leva för Gud. Men han har sagt det så här. Och det här, ta med det, tänk på det, och hvis du inte huskar något annat från dagens preken, så ta det här till det som beskriver något helt fantastiskt. Han har sagt, skryt icke över din kärlighet till Gud. Skryt över hans kärlighet till dig. Fick du med dig det? Skryt icke över din kärlighet till Gud. För vår kärlighet till Gud, den kan liksom, den kan växla lite. Vi är ju glada i Gud och vi älskar Gud. Men skryt över hans kärlighet till dig. För den är konstant. Den strömmer hela tiden. Den tar aldrig slut. Och den är omfamnande vitt och brett oavsett vad som sker. Så därför märker du, hvis du studerar livet till menigheten där i Singapore och Joseph Prince, så är det många av lovsångerna som beskriver Guds kärlighet till oss. Det är inte så mycket över, åh, hur mycket jag älskar Jesus, men det är, åh, hur mycket Jesus älskar mig. Tänk på det, smak på den karamellen långt ut över resten av våren. Skryt inte över din kärlighet till Gud, skryt över hans kärlighet till mig. Och Gud älskar mig så mycket. Börja att gå runt och se det för dig själv. Åh Gud, du älskar mig. Gud älskar mig. Jesus är glad i mig. Gud älskar mig. Istället för att gå runt. Jag älskar dig Jesus. Ja, du må gärna göra det också. Men Gud älskar mig. Gå runt och se det till dig själv. Paulus, han hade skönt att hans synd var tillgitt. Han skönte att fortiden var ett avslutat kapitel och att idag hjälper Herren. Han var trygg på Guds kärlighet. Han var trygg på Guds nåde. Själv om han också gjorde fel valg i livet. Och när han var det, då gav han en god samvittighet. Och det gav han mycket kraft. Då kunde han leva och säga, jag har levt mitt liv med utelukkande god samvittighet. Han hade lärt sig att vila i Guds nåde och balansera livet mellan att leva ärligt, genom att leva tydligt, genom att leva hängivet. Och där kunde han vila i den visningen om att Gud älskar mig. Och det skröt han om. Amen. Tack Gud för att du älskar oss så otroligt högt. Och tack för att du har gett Jesus ditt liv för oss för att vi skulle få del i Guds rättfärdighet. Jag ber Gud om att vi ska se detta mer och mer. Att vi är verkligen rättfärdiga i dina ögon på grund av vad Jesus har gjort. Tack för att du vill hjälpa oss att leva ett liv där vi kan leva balanserat med en god samvittighet. Hjälp oss att kunna slappa av och vila i din nåde. Och samtidigt uppleva att din kraft förnyar vårt liv. Den ger oss energi till att vara produktiv. Och du ser när vi är slitna, när vi är trötta, när vi inte orkar att vara produktiv. Tack för att vi idag kan få vila hos dig med god samvittighet. Gud, jag ber att vi verkligen ska få se ett nytt syn av hur högt du älskar oss. Slik att det kan bli sången över vårt liv. Gud älskar mig. I Jesu namn. Amen.
Tack min far för vår Men är det någon som har någon speciell bönbegär så ska vi ta det med då.